Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet.
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Åh nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö! Typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det. Det är så roligt. Ja, och alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Alltså både vi och våra lyssnare är ju väldigt fascinerade av sekter.
Mm.
Och det är svårt att inte vara det, tycker jag. Alltså det är spännande med själva psykologin bakom och hur det kan gå så pass långt.
Verkligen.
Och det här avsnittet blir ju en blandning av sekter och psykologin bakom, kan man ju säga.
Precis, best of both worlds.
Verkligen, för vi ska ju prata med Emma Genbeck och Rigmor Robert. som tillsammans gör sektbåden.
Precis, och Emma har ju varit med i Knutby-sekten som vi pratar om i avsnitt 46, sektor 3. Och hon var ju även pastor i Knutby ett tag. Och vi kommer ju prata med henne om hur det var att leva i en sekt, hur hon tog sig ur sekten och hur hon idag ser på den tiden, helt enkelt. Rigmor, hon är läkare, psykoterapeut och analytiker, och med henne så kommer vi prata mer om den psykologiska aspekten. Vem går med i en sekt och varför, till exempel. Så det kommer bli ett otroligt intressant avsnitt, minst sagt.
Gud ja.
Men först lite kort information om Knutby så alla är med på vad vi ska prata om. Den 10 januari 2004 så sker ett mord och ett mordförsök i Knutby utanför Uppsala. Den mördade personen är fru till Helge Fossmo, och Helge Fossmo är då pastor i den kristna församlingen Knutby Philadelphia. Ju mer man utreder det här mordet, desto sjukare detaljer kommer fram, som att mördaren är pastorns barnflicka Sara Svensson, som han även har en sexuell relation med. Och det visar sig även att Helge har uppmanat barnflickan att döda hans fru. Alltså, åh, det är så krångligt det här. Alltså, det är twists and turns.
Verkligen.
Helge Fossmo, han döms till livstidsfängelse, och barnflickan döms efter det här till rättspsykiatrisk vård. Och hon satt ju inne i totalt 7 år. Efter det här så kommer det ju fram en jäkla massa annat, som att en annan pastor i församlingen, Åsa Waldau, hon säger ju sig vara Kristi brud, och församlingsmedlemmarna måste ge en massa gåvor och pengar till henne, och 2020 så döms hon för 8 fall av misshandel, och hon döms då till villkorlig dom och samhällstjänst. Och samma år så döms en annan pastor, Urban Fält, som vi nämner i avsnittet. Han döms till villkorlig dom och samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning efter att han har utnyttjat en 17-årig flicka sexuellt. Alltså, det är en jäkla härva det här, och vi ska försöka nysta i vad som egentligen hände. Och det gör vi i avsnittet som du ska lyssna på nu.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Linn.
Och nu börjar spöktimmens Halloweenvecka.
Varmt välkomna Rigmor och Emma.
Tack så mycket.
Gud vad spännande att ni ville vara med i det här avsnittet. Vi ska ju prata om sektor, och vi ska ju gå in lite på Knutby och så. Alltså, jag är så taggad. Det är så intressant med sektor.
Det är ett av dina favoritämnen.
Ja, men det är ju det. Och jag tycker att det är så intressant med psykologin bakom och vem går med i en sekt. Vet man ens att man är i en sekt när man är i den? Jag tycker det är himla intressant. Men ni driver ju Sektpodden. Hur länge har ni gjort det?
Är det 2 år?
2 år nu, ja. Ganska precis. Mm.
Och hur kom ni på den här idén?
Men ursprungligen var det, jag undrar om det var din man som hörde talas om våra samtal som du tyckte var intressant. Alltså, varför gör ni inte en podd? Mm. Och då tänkte vi så här, ja, men vi gör Knutbypodden, så kör vi några avsnitt. Men då sa en av mina söner, Knutby, det där har man hört så mycket om. Men om ni gör en podd om sekter i andra sammanhang, då skulle jag lyssna. Ja, då sa vi, ska vi göra Sektpodden istället då? Ja, kör vi på det. Så satte vi igång. Mm. Och sen så, i mitt fall då, så är det ju så att jag kan till och med prata om tvåmanssekter. När man ser en dysfunktionell relation där den ena dominerar och den andra anpassar sig i det här som vi kallar en normaliseringsprocess. Till exempel när det förekommer misshandel eller något sånt i en parrelation eller i en familj. Att man anpassar sig för att inte det här hemska ska sätta igång igen. Och då blir det i miniformat nästan sektlikt. Och sen kan man titta på hela länder som är i en diktatur. Att om ni tar Nordkorea kanske, eller Kina eller så, så beter sig, de har de här leendena, munnen har ett U-form, ögonlocken är lite uppdragna, de ser sig ha det här lycklighetsuttrycket. Då kan man säga att i en sån nation så beter sig hela befolkningen och ledarskapet som i en jättesekt. Så därför så har det blivit så att vi i Sektpodden också har analyserat och kommenterat inte bara exempel utan också fenomenen, de här psykosociala mekanismerna som är så intressanta och, tror jag, jätteviktiga att förstå och för att kunna känna igen.
Ja, och det som varit intressant för mig också att jag kan känna igen att det är samma typer av fenomen som jag har varit med om, fast i helt andra sammanhang. Och vi får ju mycket mejl och brev från lyssnare som beskriver om vad de har varit med om. Och jag kan ofta känna igen. Och det är intressant.
Väldigt intressant. Superintressant.
Mm. Alltså, när jag och Rigmor träffades ju efter det hela Knutby kraschat och jag kom ut ur det, så att säga.
Ärligt talat träffades vi före dess.
Ja.
Emma har skrivit hatartikel om mig i Aftonbladet.
Åh, nej.
Det stämmer faktiskt. Jag hade till och med glömt bort det själv.
Esa?
Faktiskt.
Vad är det?
Och blev påmind om det. Nej, men det var så att när de gjorde den här dokumentär HBO-serien så konfronterade de mig när jag skulle bli intervjuad med att du har skrivit en artikel. Och jag bara, nej, det har jag inte gjort. Nej, jag har inte skrivit någonting om Rigmor, sa jag. Jo, sa de, det har du. Nej. Jo, här har vi den. Och sen så fick jag den. Så bara, men hjälp, det har gjort. Och jag hade verkligen förträngt det helt. Det var helt borta, men den fanns ju där.
Och vad står det i den då?
Nej, men det står ju att hon förföljde oss och ville oss illa. Och att ja, vi var bara en vanlig församling. Det var ju synd om oss som blev så förföljda av människor. Det finns minstans religionsfrihet i det här landet. Och vi ska få göra det vi vill och så vidare.
För att du ifrågasatte då, Rigmor?
Ja, men jag gjorde ju det från början. Det var en redaktör på Expressen som ringde mig en gång. Jag satt på tåget och ville att jag skulle skriva en artikel om kungen. Ja, men jag har inget att säga om våran kung. Vad tänker du på då? Och då tittade jag ut mot Uppland. Det var på vårvintern. Och så jag tänker på de här människorna i Knutbysekten. 10 januari 2004 så skedde mord och mordförsök där. Och det var då allt det här kom fram. Och då bad han mig skriva om det. Och så det kom på skärtorsdagen 2004 en artikel av mig. Och då började det jäsa inne i församlingen eller sekten, som jag då sa. Men anhöriga som hade medlemmar i sekten, grannar som inte var medlemmar i sekten, lärare i skolan, tog kontakt med mig och sa, här har det skrivit så mycket sensationer, men det här är första gången vi känner igen någonting. Så plötsligt fick jag så mycket berättelser och information och de vände sig till mig. Och då började jag ju skriva. Så jag blev Kristi bruds värsta fiende, brukar du säga.
Ja. Nej, men det var ju så. Kristi brud eller Åsa Waldo, hon var ju... Jag tror hon var väldigt rädd för Rigmor. För att jag tror att det som kom fram i den artikeln och sen vidare, det var att Rigmor var så otroligt nära sanningen. Så att jag tror att Åsa blev rädd för Rigmor. Du tryckte på att det var liksom inte ett patriarkat, utan det var liksom Åsa som styrde. Och hon ville ju verkligen inte hamna i det liksom facket. Hon backade ju, hon ville ju bli sedd som den som styrde. Utan
nej,
hon tog ju liksom, och du lyfte istället fram henne som att det är hon som är den som... Och det var ju så.
Och vilka fler kännetecken kan man säga fanns i Knutby Philadelphia som visade att det var en sekt?
Om jag ska svara då, så var det ju just att de hade en ledare som sa sig ha kontakt, direktkontakt, nästan som en telefonledning till Gud. Så det var liksom inte så viktigt med Bibeln längre, för man fick senaste nytt från himlen av Åsa Waldau. Och samtidigt så ville hon hemlighålla att hon såg sig som Kristi brud, men sen sipprade det ut. Hon hade sagt till ett par, det skrev faktiskt Peter Kardhammar om redan någon vecka efter mordet, så hade de berättat att hon hade berättat att bruden sitter framför er, men om ni säger det till någon annan, då kommer heliga ande att döda er. Så hon liksom la dödshot kopplat till att man fick veta den här hemligheten. Och sen så småningom så var det personer inne i sekten som hade tillgång till ett dokument som hon kallade Tirsa-profetian. Hon kallades ju Tirsa, ett namn som förekommer i Bibeln. Och där det var sex fantasier om Jesus och fantasier om hur Jesus håller på liksom omvandlar henne ungefär som på plastikkirurgisk operation kan man säga. Ligg still, snart är du som Gud och jag. Och väldigt ofta så blir det sexuella hemligheter runt ledningen i en sekt.
Varför är det så då?
Ja, det har att göra med ledarnas storhetsvansinne, att de uppfattar liksom, de underordnade, så är man i det här fallet en kvinna så ska liksom männen uppvakta henne som kärleken och i olika grad erotiskt eller romantiskt. Och är det en man som är sektledare så har han tillgång till framförallt de unga kvinnorna som är erotiskt attraktiva, och det här accepteras i gruppen. I Knutby, när ledaren var den här kvinnan som tog för sig, så blev ju kvinnor sedda som rivaler. Så unga, attraktiva kvinnor som Emma, de riskerade ju att bli utfrusna. Och på motsvarande sätt är det ju när sektledaren är en man, så får liksom männen leva i princip i celibat, för att han ser kvinnorna som sitt harem, mer eller mindre. Det är ett mönster som man ser när en sekt har stått ett tag. Men de manliga männen närmast Åsa, de började ju också, Helge Fossmo, Urban Fält, de började ju också och liksom inleda. Det blir lite grann som groupies på en, runt en rockstjärna i gruppen. Och jag tror att det är väldigt evolutionärt, primitiva fenomen som uppstår. Om man tittar på folkslag som lever naturnära, ursprungsbefolkningar, så finns det ju exempel på det, att man lever inte i en monogama relation, utan är jag en ung fertil kvinna så vill jag ha barn med alfahannen, liksom, hjälten, ledaren. Så att de här männen, det kunde ju vara konstigt för oss utomstående att fatta att kvinnor kunde uppfatta dem så attraktiva. Men i ett slutet system så kan det bli
så. Ja, och sen så tror jag inte att det alltid handlar om attraktion heller, utan det handlar ju om rädsla för flera av de här kvinnorna. Att de liksom blir på något sätt intvingade i de här relationerna också, i någon slags, för att man skulle göra saker för Gud. Och det, alltså, de blandar ju in så mycket sjuka religiösa bitar i det så.
Rädsla och makt. Så då har vi ju hierarkin. Och vi har det här rädsla och makt. Det här med isoleringen är ju också väldigt typiskt för sektor. Hur var det i Knutby?
Från början så lät det ju att när du kommer hit och vi ska jobba ett... Jag flyttade ut till Knutby som 20-åring för att jobba i församlingen med barn- och ungdomsarbetet. Och då var vi liksom ett team runt Åsa som skulle jobba i församlingen. Och då fick vi höra det att vi var unga och vi var bra, och vi kanske inte hade så mycket kontakt hemma, att vi inte åkte hem så mycket, för vi var tvungna att bygga liksom den här nya konstellationen och jobba på den. Så första året kanske man inte ska resa hem så mycket och hälsa på och sådär. Och det där fortsatte ju liksom genom åren, att det fanns hela tiden en restriktion till att hälsa på hemma eller att åka ifrån Knutby, helt enkelt. Och gjorde man det så var det alltid för en att man var tvungen att liksom rapportera sen vad man hade gjort, vart man var någonstans under tiden, skulle man hålla kontakten. Så man var aldrig fri ens när man var därifrån, utan man hade hela tiden den här liksom skyldigheten att hålla kontakt och rapportera. Man kunde föra efterhand att det var fel att du åkte. Så det är absolut en stor del, känslan av att man är fånge. Det är ju intressant, för att jag tycker inte att jag har så mycket spår kvar av Knutby i vardagen. Så. Men jag drömmer fortfarande väldigt mycket i perioder. Ofta när jag är stressad eller andra saker sådär. Och då drömmer jag nästan alltid om att just att man är fast. Och att man inte får komma därifrån, eller att Åsa håller kvar mig. Så det är absolut, för mig var det en stor del som jag brottades med egentligen hela tiden. Som var någonting som var jobbigt. Det här att man blev fast, verkligen.
Men hur reagerar man på den kontrollen då?
Alltså det som jag tror att vi flesta av oss som var med kan vittna om och berätta om, är just det att man kände nog de här sakerna som jobbiga, men man pratade inte med någon annan om det, för man trodde man var själv om att känna att det här var jobbigt. För det här var ju någonting, man tänker att men det kanske är ett pris att betala för att få vara med i det här, och det här är viktigt, och inte jag beredd att liksom backa lite grann på mina bekvämligheter eller det jag vill göra. Och så pratar man inte med någon annan om det, utan man håller det för sig själv. och man delar den inte.
Ja, men ett kännetecken det är att sektledningen vill motverka nära förtroliga relationer. Så du får inte ha en romantisk kärleksrelation till din partner till exempel. Utan i Knutby var det ju så tydligt att Åsa arrangerade många äktenskap och sa Gud vill att ni två ska vara gifta. Och det där ser man i Moonsekten med de här massbröllopen och så. Så det. Men det här att man inte får vara förtrolig, det gäller också mellan föräldrar och barn. För att nej men, i Knutby kunde man få höra att nej men, våra barn är mycket tryggare än andra barn. Därför att alla mammor, alla kvinnor i församlingen är som lite som mammor. Alla män i församlingen är lite som pappor. Och på det här sättet så vill man motverka den här nära anknytningen. Därför att om jag har en nära vän i församlingen, om Emma, om jag hade varit medlem och du och jag hade suttit och pratat och litat på varandra, då hade jag kunnat börja säga, men jag tycker det här är jättekonstigt. Och hur tänker du igen? Jag känner så här. Det får inte ske.
Nej.
Och det är det man gör i en kärleksrelation. I en nära vänskap. Men det är också det man gör till sina barn. Liksom, när de får knyta an. Så att det tycker jag är en varningsflagg. När man märker att de vill att nej men vi är allihopa här. Och alla barnen. Och dina barn kan sova där istället. För nu ska vi vara tillsammans hela kvällen. Och så, det där. För att när man tänker högt med någon man litar på. Det stärker ens egen självständighet skulle jag säga.
Absolut. Jag hade ju aldrig hållit med dig då om att jag inte hade nära relationer, för jag tyckte att jag hade fantastiskt nära relationer. Jag menar, jag hade flera stycken vänner som jag kunde både gråta och skratta med och liksom kunde dela riktigt djupa saker med, som jag upplevde det. Men det jag visste också var att om jag blir fel, då kommer den bli mot mig. Alltså att man hela tiden kan hamna på olika sidor. Därför så blir man ju inte förtrolig med någon som man tror kan vända det mot mig sen. Utan vi hade ju som en polis kontroll på varandra, liksom så här, som ett litet gestapo där man höll koll på varandra. Och därför blir man inte förtrolig, för att man kan inte lita på varandra då.
Nej, just det. Så.
De utomstående hade ju det som ett kännetecken, att ni hela tiden gick med mobilerna. Ni var hela tiden och gick åt sidan och rapporterade väl till varandra. De sa också att ni var aldrig ensamma, utan ni kom med någon annan. Så det var liksom som om man hade med sig någon som kontrollerade, och att man inte då tog för nära kontakt, gled tillbaks till familjemedlemmar, vänner från förr. Det brukade de anhöriga säga till mig, det är så jobbigt, för att även när vi får träffa våra vuxna barn så är de inte så lika.
Men är inte det också ett typiskt tecken för sekter, det här att man har som ansvar att hålla koll på alla andra, samtidigt som ju alla andra håller koll på mig också?
Precis.
Mm. Jo, men absolut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och vad fick ni då i gengäld för den här kontrollen och hierarkin och ni skulle ta hand om Åsa? Vad fick ni medlemmar i gengäld?
När jag flyttade dit så... det var ju fantastisk plats. Jag fick massa nya vänner. Det var roligt. Vi hade fantastiskt kul. Liksom käka goda middagar. Vi hade roligt tillsammans. Vi jobbade just i församlings med allt det arbetet som var roligt många stycken. Det var liksom musik, det var sång, det var lek, det var dans, det var... Ja, men liksom, det hände saker hela tiden, man hade vänner i alla åldrar. Så det fanns så mycket som man upplevde som var positivt. Och det här fanns ju kvar, fast förändrades med tid också till att det blev så mycket ett arbete också. Alltså vi jobbade ju till slut dygnet runt med alla de här sakerna som då... Dels församlingsarbete och dels att det så småningom när åren gick utvecklades till att Åsa då mer och mer blev den här drottningen som skulle ha liksom all uppmärksamhet. Hennes hus skulle renoveras hela tiden och hon skulle ha det ena och det andra och man köpte gåvor till henne. Och det, liksom, det accelererade det här. Och mitt i allt det så tror jag att vi hade varandra ändå, vi som fanns runt omkring. Och man upplevde nog att man hade liksom, det var hela hans liksom, värld. Alla mina vänner, allt liksom, jag hade ju inga andra vänner utanför. Min familj var väldigt, väldigt långt bort rent känslomässigt liksom på något sätt. Även om jag hade kontakt med min familj, tack och lov, hela tiden. Så kan jag, precis som Rigmor sa, man var inte sig själv riktigt. Ja, men man kände att det fanns en distans eftersom man var hela tiden på väg därifrån nästan.
Och hur långt det tog den förändringen då?
Så det går rätt snabbt. På några år, de första åren, så var vi inne i det här. Och jag skulle väl säga att jag flyttade dit 96. 99, då dog ju Helge Fossmos första fru. Då hände ju allt det där. 2004 var mordet. Det är 8 år. Och det tror jag också är de här sakerna som hände gör också att man hamnar i en situation som är så extrem. Så att man liksom antingen så flyr man ifrån varandra i någon slags kaos. Eller så tror jag man sluter sig närmare varandra. Och det gjorde vi. Det blev liksom vi mot världen nästan i de här situationerna. Så det är svårt att säga exakt hur lång tid det går.
Men rent psykologiskt, hur lätt är det att fastna i en sekt?
Under vissa perioder av livet. Väldigt ofta i samband med en... omställning eller övergång, som i Emmas fall när skolan är slut, man är i 20-årsåldern. Man kanske byter stad eller ort, man kommer ny. Och det Emma beskrev, den här glädjen och värmen och nya vännerna, det är den här lovebombing-fasen som man brukar kalla det. Människor går inte in i en sekt och tänker nu ska jag in i den här spännande, stränga, hårda, slaverilika livet, utan man, när man värvar så möter man en otrolig värme och glädje. Det kan vara när man har gått igenom en skilsmässa kanske och känner att man har förlorat sin vänkrets. Men så plötsligt kommer de här personerna så varma och säger, nej men hur är det med dig? Det är något visst med dig. När jag ser dig så känner jag att det ska vara roligt att lära känna dig lite närmare. Våra vänner och vi har liksom en träff ikväll. Du är välkommen, vi ska käka lite grann. Ja men ska jag ta med mig någonting? Nej, kom. Det ska vara så roligt att lära känna dig. Så man liksom får en avkortad, positiv bekantskapsinledning. Men sen kan det också vara att en arbetsplats, man har ett jobb och sen så är det en säljorganisation och vi ska få upp det här tempot och vi ska lyckas och nu är det budgeten, det är inte Gud det handlar om. Eller det kan vara en politisk gruppering som känner, nej men vi ska gå in hårdare för det här, vi ska om det är Sverige, nation, vi är patrioter, och så går man långt åt det hållet. Eller vi ska vara rättvisa, vi ska vara kommunism, vi ska vara renläriga, vi ska göra oss av med allt borgerligt. Så jag tror att det är så vi oss människor, att när vi bildar en sammanslutning så finns det alltid risk att man går över i en extrem variant. För att det är ofta från början en god sak som man samlas runt.
Och vad är tecknen på att det håller på att spåra?
Ja, men det är till exempel det här att det inte är bra för dig att ha så mycket kontakt med familjen och vänner från förr. Utan nu går vi in i någonting helt nytt, förstår du? Det här är som att bli invigd. Gud har utsett. Och du har den här gåvan. Du kan göra någonting. Och du kanske inte får tack just nu. För nu måste vi jobba så hårt. Eller du måste jobba och hjälpa till. Men om 100 år så kommer världen att vara någon annanstans. Tack vare din insats.
Mm. Just det.
Så att man liksom får vara del av ett stort och viktigt projekt. Och ledaren har liksom planen, strategin. Och den har bara ledaren. Den här som jag kallar telefonledningen till högre makter då.
Vad såg du för kännetecken att det började spåra ur i Knutby?
Alltså, då såg jag inte, för jag fattade inte att det var en sekt när jag var mitt i det. Jag tänkte inte det om det, även om folk sa det, utan vi var en vanlig församling. Så att det ser man ju inte när man är mitt i det. Det är det som är så, för det har jag tänkt många gånger också, vad skulle ha hjälpt? Och jag vet, alltså det är inte lätt när det har gått så långt. Jag hade ju känslor av saker som kändes skavde liksom. Man fick inte åka på semestrar, man skulle jobba jämt, vi hade aldrig ledigt. Liksom, jag längtade bara efter att ha en hel dag hemma och jag inte behövde göra någonting och inte träffa någon. Och det fanns inte, det förekom inte. Så att man, ja.
Nej, men för ni måste ju ha haft vanliga jobb för att få lön.
Ja, det, absolut. Det fanns ju de som hade det. Jag jobbade ju i församlingen som det hette pastor. Nu ska jag, alltså det var nog snarare så att jag var Åsas liksom, sällskapsdam, om man ska säga, mer än vad jag var pastor. Sen så gjorde jag väl sådana uppgifter också. Sen blev jag ju det som vi kallade knuppe fel. Alltså att jag hamnade på den sidan där Åsa sköt ifrån, frös ut mig istället och alla andra också då runt omkring henne. Och då fick jag ju ta ett vanligt jobb så småningom, för det är klart man måste ju på pengar. Mm. Men även när man jobbar så är det som att man har ändå sin hemvist i församlingen och man liksom ska tillbaka dit. Men jag vet ju, jag har ju vänner som har berättat efterhand hur de hittade på att de faktiskt jobbade och sen så åkte de och bara tog bilen ut i skogen och sattes för att få vara själva en stund. Mm. Så att liksom, så var det ju.
Mm. Och hur gick du då från toppen, du var liksom pastor, till att bli utfryst?
Ja, alltså det där gick också stegvis på ett sätt, därför att i Knutby så kunde, alltså, och då pratar vi kanske framförallt om den här inre kretsen eller inre kärnan, men även, det sipprade även ut längre ut i församlingen, men så hamnade man ju liksom, man kunde, i perioder så hamnade man att man var mer fel, att man då skulle komma till rätt igen med att man gjorde något som var fel helt enkelt. Och då behandlade folken lite annorlunda och man skulle liksom komma tillbaka. Och vi som fanns nära Åsa, då blev det så att man fick, när man kom dit så blev det alltid konfrontationer, hon blev irriterad på en, varför gör du så där? Du säger saker fel, du gör saker fel, och då blir man ju nervös och gör man ännu mer fel. Så man, skulle jag ha spilt ut ett glas vatten på bordet här, sånt fick inte förekomma. Utan man skulle vara oklandig i alla saker, man skulle hälla upp kaffet på rätt sätt, det var liksom från små saker till stora saker. Och vem klarar det liksom? Och dessutom när man är nervös för att göra fel. Så man kunde ju hamna i de här lägena när man var fel. Och sen, men sen så blev man rätt. Man fattade riktigt varför man var varken fel eller varför man var rätt. Och när man blev rätt igen, då blev man upptagen och alla var så kärleksfulla och goda. Så då var liksom, nu är man inne igen i värmen. Jag vet när jag fick barn att jag kunde känna det som att när min son började närma sig skolåldern så kände jag, för jag var ju borta jämt. Åsa ville ju hela tiden ha sällskap. Och att man skulle vara nära henne och att vi skulle liksom jobba och prata och det var hitan och ditan. Vilket gjorde att jag till slut kände att varför ska man skaffa barn när man inte ens får vara med dem? När han börjar skolan så kommer jag inte vara, alltså när han har gått till skolan då är jag hemma på förmiddagen. Sen åkte jag till Åsa på eftermiddagen och var borta hela kvällen. Det var ju då när min son skulle börja skolan snart, för då, det var då jag började känna det här att alltså, jag vill inte leva så här. Och den tanken var ju bara i mitt eget huvud. Jag vågade inte säga det till någon, men den malde liksom. Jag vill inte leva så här, det här är inte ett liv. Jag kan inte leva så här, jag kan inte liksom hålla på bara dag ut och dag in. Och när han börjar skolan, då kommer jag aldrig mer se honom. Och det, liksom, och det där tror jag, det färgade ju naturligtvis mig. Så att jag blev ju fel och kom inte till rätta. Var fel och kom inte till rätta liksom. Och så var irriterad, arg. Och det kom så långt så att hon ändå helt enkelt rent fysiskt körde ut mig från sitt hus och sa att du får aldrig mer komma hit liksom. Och alla trodde väl, och även jag kanske, att men det, som vanligt så ska det väl här rätta till sig. Men det gjorde det inte. Och tiden bara gick. Och jag tror också att jag någonstans inte ville tillbaka. Jag ville inte in där igen, för det var ju som jag upplevde ett helvete att vara där inne i det där huset. Därför att det var ju hela tiden en rädslan för att man skulle hamna där, att göra fel. Så att jag tyckte att det ändå var skönt. Jag plötsligt fick ju vara hemma. Fick vara hemma med barnen. Jag fick liksom sköta mig själv. Men då förstod jag inte vilket pris jag skulle få betala i att just bli utfrysen under så många år. Vilket det sen blev.
Mm. Och när var detta?
2010.
Alltså det var ju långt efter mordet och väldigt långt efter.
Så 2010 och sen var jag utfrysen fram tills församlingen kollapsade 2016. Ja. När allting uppdagades.
Och vad gjorde du då under den tiden?
I början försökte jag väl på alla sätt att komma till rätta igen. Man skulle liksom visa sin vilja, man skulle visa att man verkligen tog det på allvar och så vidare.
Men berätta om de här, när Urban kom, pastor Urban kom och gav dig uppdrag. När du traskade runt Köksön hemma hos er till exempel.
Ja, det finns så mycket tokiga saker. Alltså Urban Fält som var pastor också då, han var ju den som var allra närmast Åsa. Det visade sig att de hade en sexuell relation under flera år som jag hade ingen aning om. Men han hade ju massa idéer om hur man skulle visa liksom att man var hängiven Gud. Man skulle kunna kontrollera sig och sin kropp. Han var sån att han kunde liksom säga, jag går inte på toaletten på hela dagen för att jag ska kämpa med mig liksom, med sig själv och övervinna även fysiska liksom. Och han gav ett uppdrag att man kunde, för att visa att man verkligen ville, så skulle man gå 100 varv runt någonting och be varje dag. Så det var en sån, och det var inte bara jag, det var ju massa som gjorde det. Och han hade också något som man kallade för stolen, där man skulle se att där man, för att verkligen visa då vad man ville, så skulle man ta bort allting som var trevligt eller skönt eller som man njöt av ungefär. Så att då kunde man göra så att man skötte sitt jobb, för det skulle man göra. Och sen så kunde man gå hem, man skulle inte sitta i sin soffa, man skulle bara ha en stol där man satt på. Och sen så läste man Bibeln och så bad man utöver det man liksom ens åtaganden som man skulle göra i församlingen och så vidare. Så att man liksom eliminerar all tid man hade att kunna göra fel på. Så han hade såna här konstiga idéer som han applicerat på flera stycken. Bland annat på de här kvinnorna som han då sen inledde relationer med.
Så egentligen bestraffa sig själv?
Ja, precis. Jag var bara livrädd jämt. Mm. Jag var livrädd för Urban, för han bara skällde och var hemsk hela tiden.
Ja. Och den här köksan, gick du då runt den 100 gånger?
Ja.
Och bad?
Ja. Det var en sak, det fanns en massa andra saker. Man hade något också man kallade för pappret, som var flödesschema, tack. Där man liksom, som man skulle gå för att kunna komma att vara rätt ungefär. Och gick man den här flödesschemat och gjorde allting rätt, då skulle man komma i mål. Och kom man inte i mål, då var det jag som gjorde något fel. Och det var aldrig någon som kunde komma i mål på det här schemat, för ingen som fattade det riktigt. Liksom.
Och vad stod det då?
Man hade en fråga då, eller ett problem. Och så skulle man ta det till Gud och så skulle man be och så skulle man sätta upp en tid och så skulle man få ett svar, och fick man inget svar så skulle man gå tillbaka och så vidare. Och så till slut skulle man komma ner och då var Gud nöjd med en.
Aha.
Genom att man hade kommit i mål med det, den frågan man hade fått svar och kommit till rätta. Och det var bara att följa, det var ju så enkelt det här flödesschemat.
Ja, just det.
Men det var inte så enkelt.
Nej.
Det funkar inte. Och det fanns hela församlingen i det där pappret. Så att alla stackare försökte kämpa med det där. Men jag vet inte om någon någonsin klarade av det. Mm. Ja.
Men ska vi prata lite om mordet som ju skedde? Hur berättar du med egna ord?
Oj, ja, du tänker på mordet. Vi fick något telefonsamtal på något sätt, jag och min man. Så vi tog oss till det som kallas för Kullen, där då Åsa bodde, Christer Brur, även då Urban bodde och sen några stycken som var som en liten, ja, det var en liten kulle. Väldigt,
familjen så. Fosmo.
Ja, och då, och det var ju så här helt surrealistiskt. Så vi kom dit, det var blåljus, det var insatsstyrkan och vi visste inte vad som hade hänt. Då hade, tror jag, den här mannen blivit skjuten. Vi visste inte då än att Helge Frossmos fru hade blivit mördad, utan det upptäcktes sen. Nej, men alltså det var ju som en film, det var som en alltså helt surrealistiskt skräck. Och det som liksom följde sen på det var ju en tid som är fortfarande svårt att förstå. Dels själva mordet kom nästan i skymundan för all mediauppbåd som kom sen. Det var ju liksom media från morgon till kväll och nattetid jämt under säkert första året, så var det nästan varje dag liksom. Och vi under den första perioden efter mordet skedde så bodde vi hemma hos varandra, för alla var vi så rädda. Och då visste vi inte heller vem som hade gjort, som hade utfört det här. Om det var någon smygskytt, liksom, alltså, alla var ju rädda för att gå ut nästan. Så att det var ju en otroligt uppskakande och märklig situation. Men det som var att i och med att vi fick på något sätt hela media och även då den kristna världen, pingströrelsen mot oss som vi upplevde det, så slöt vi oss ännu mer tajta istället för att, som man har väl hoppats på, att det skulle spricka istället i det läget.
Och låtsas som att allting är bra också.
Ja, att vi var bra i alla fall. Det var ju bara, vi sköt ju all skuld på Helge Fossmo. Och så småningom då också barnflickan då, när det var där felet låg, inte någon annanstans. Och det var ju också lätt då att allt som hade smugit runt, tyckte vi, då kunde man liksom, och Åsa var ju väldigt noga med det, att säga att det var han som var liksom ormen i paradiset. Nu är det utrensat, nu kan vi äntligen få, det sa vi till oss också, att det var. Och sen kom ju den efter mordet, så brukar vi prata om, vi som var med, något som vi kallar för frihetstiden. För att då upplevde vi att det fick en tid då det blev lättare för oss att res hem till era vänner och familjer och se till att det är lugnt ungefär. Hon blev rädd för att det skulle, vad som skulle komma upp nu. Liksom det var så mycket bevakning från media och överhuvudtaget. Så att hon var mån om att vi skulle vara så vanliga som möjligt. Så då plötsligt så fick vi åka på semester och vi fick åka hem till vänner, massa barn föddes. Det blev liksom på något sätt en uppsving i att kunna leva i alla fall.
Mm. Och jag måste säga, utifrån när jag ändå har läst på om det, jag var ju inte supergammal när mordet skedde och så, men det känns som att efteråt så är det som att ni försökte låtsas som att allting var bra. Och det var nästan det som gjorde att man blev ännu mer intresserad. Mm. Att det är så, vad är det de döljer? Och vad skulle du säga som ändå var i det? Vad tror du är anledningen till varför Knutby mordet, varför blev det så stort?
Nej, men jag tror att det hade ju alla de här ingredienserna. Det var mord, det var sex, det var religion, det var skumt. Alltså det var ju
unga, vackra människor också. Ni var så unga. Mm. Och så det var ju... Jag kommer ihåg folk liknade det här tragedin vid den här dramat. Twin Peaks och såna här lite fantasy-serier. För ni såg ut, ja men ni var
Ja, det är möjligt. Ja, men, ja. Det, nej, men jag tror att det var alla de här ingredienserna som på något sätt bara lockade människors fantasi och triggade igång. Ja, för det liksom var så märkligt.
Mm. Och hur blev tiden efter allt detta?
Ja, men som jag sa, först hade vi en period där det var, som vi upplevde det mer fritt, därför att det blev inte lika kontrollerat. Men sen så smög ju det här på ännu mer, ska jag säga, så småningom. För det som var att också att Åsa hade ju inte varit särskilt offentlig i församlingen innan mordet. Men då valde hon ju att i och med mordet då klev hon fram i församlingen och blev en del av församlingen och syntes och var bland folk. Och liksom, som hon då sa, tog ett ansvar liksom och tog hand om församlingen och skulle liksom styra upp allting. Så vi hade några år där hon var med igen, om man säger så. Men sen så började ju det här att spåra ur mer och mer av det här att hon skulle vara den här drottningen. Och hon blev helt enkelt arg och besviken på församlingen. För hon tyckte att församlingen inte ställde upp och försvarade henne i media när hon blev kallad för alla de här sakerna. När hon blev uthängd som hon tyckte, när hon blev liksom trakasserad och så vidare. Att vi inte liksom ställde upp för henne. Och med tanke på vem hon då trodde att hon var, så skulle ju verkligen alla göra det. Och det, jag vet att det var så att hon kunde komma till församlingsmöten och tyckte att de inte var, mötte inte med den respekt som hon skulle ha och så vidare. Så hon blev ju mer och mer besviken och arg och drog sig mer och mer undan från församlingen. Vilket slutade med att hon isolerade sig i sitt hem mer eller mindre då. Men med en krets omkring sig. Och backade på det sättet, men var ändå hela tiden den som höll i allting, fast bakifrån kulissen istället då. Och ingen liksom riktigt förstod varför hon var så arg, eller, och vi skulle vara med i den här känslan hon hade av att hon var så besviken på alla, att inte de hade ställt upp för henne och så vidare. Så det skapade en klyfta i församlingen också, mellan de som var nära Åsa och de som var ute i församlingen. De som var liksom höga och upphöjda, eller man ska säga, och de som var liksom, de som inte hade gjort vad de skulle ungefär, och som de fick slita hårt för att komma ikapp ungefär. Så det var en svår tid efter. Det var verkligen inte så att det blev lättare, det verkade lättare en kort tid, men i längden var det ju inte det.
Mm.
Men ännu mer hårdare kontroll, skulle jag säga.
Ja.
Mm.
Och hur kom du ur detta?
Jag kom ju ur det genom att jag dels att jag blev fel, skulle jag säga, för jag hamnade ju som sagt, jag blev isolerad, och de första åren försökte jag ju ta mig tillbaka. Men det jag fick höra var att du ska vara glad så länge någon skäller på dig ungefär, för då har du en chans, men den dagen det tystnar, då är du körd. Och det blev ju tyst till slut. Och då struntar man ganska mycket i mig. Så jag levde på själv i mitt hem med mina barn. Och hade ju mer fritid än många andra faktiskt. Och började jobba som sjuksköterska igen. Vilket jag tyckte var fantastiskt roligt. Det blev som en frizon för mig att känna mig vuxen. Och att någon tog mig på allvar. För i församlingens värld så var ju ingenting liksom. Jag fick liksom tillbaka mig själv där. Även om det var jättetuffa år. Och sen så var det ju så att när församlingen, när det avslöjades då. Om det här med att Åsa och Urban hade haft en sexuell relation. Och att Urban hade varit på andra tjejer. Och framförallt den här 17-åriga tjejen då. Då blev det ju liksom vulkanutbrott i församlingen. Alla bara, då ville man inte vara med längre. Liksom. Utan då tog det slut, liksom, tog stopp. Mm. Det var för mycket. Tack och lov att det fanns den kraften ändå i församlingen. Att det kunde implodera liksom ändå.
Men hur känns det när man kommer ut från det?
Alltså till att börja med så är man ju euforiskt lycklig. Alltså den känslan skulle jag säga att den är nog svår att matcha med någonting i efterhand. Och ibland kan jag sakna att jag inte kan känna det fortfarande, för det gör man inte på samma sätt längre. För det, liksom, men då, jag menar, jag var lycklig över att ens kunna gå på stan och shoppa själv utan att behöva ha någon som jag behövde hem till som kontrollerade mig. Alltså, och det var euforiskt. Det var som att man hade varit strypt och fick luft. Så det var fullständig lycka. Men sen, det går ju också över. Och sen kommer på något sätt verkligheten i kapp. Och att livet utanför en sekt är inte heller lätt alla gånger.
Nej.
Så att det är också tufft. Ja.
Och hur känner många ofta när man kommer ut ur en sekt, Rigmor?
Ja, genom att de har fått inne i sekten höra så konstiga saker om omvärlden. Hur hemsk den är och hur elaka människor är och hur falska de är och så vidare. Då är man också så van vid den här gruppmentaliteten. Det svåraste vill jag säga, det är ju för de barnen som växer upp i en sekt, de har aldrig valt att gå in i det. När sekten upplöses eller när de hoppar av, de har ingen erfarenhet av hur det är att leva det. Och det gör att de kan å ena sidan ha en idé om att världen är så här ond som man lärde sig i sekten. Och då är det en risk att de går in i nya grupperingar, blir utnyttjade. Flera av de unga kvinnorna har blivit sexuellt utnyttjade, misshandlade. För de kommer in liksom i fel kretsar. Och så har man den här vanan vid att böja sig, som det hette. Att man liksom ska anpassa sig till den som bestämmer. Så det är det ena fenomenet. Det andra fenomenet är att det tar liksom en tid att förstå. Den här, Emma beskriver, den här euforin av frihet. Det visar sig att det är inte en tvärtomvärld, utan det är ganska tufft att vara i våra vanliga verksamhet med vänner, relationer, läka de här såren också kanske. Att man har gjort människor besvikna under alla dessa år i sekten. Och då kommer skammen och skuldkänslan. Och då kallas det för att man floatar. Alltså att man kan faktiskt längta tillbaks in. Söka sig tillbaks kanske till ledare från sekttiden. Och så att man, när man arbetar terapeutiskt med personer som har varit i en sekt, så dels vara beredd på den här floatingen och sen dels vara väldigt noga med att inte ge råd. För de har monterat ner sin förmåga till självständigt tänkande, självständiga beslut. Så de vill ofta att jag ska säga, ja men gör så här nu så blir det bra, eller gör så här. Och det är, som jag ser i alla fall, viktigare att de prövar sig fram på eget initiativ, även om det blir tokigt. Att man tränar upp sin självständighet, för den är helt nermonterad. Så man är liksom, man har fått ett sektjag eller en sektidentitet, och när den ska monteras ner så undrar man, nej men vem är jag? Och det är en lång process. Det är många av dem som har jobbat i sekter som säger att ja, men det kan ta lika lång tid som man har varit i sekten faktiskt, innan man är helt och hållet landad. Men eftersom jag känner Emma så väl, så vågar jag säga att så lång tid tog det inte för henne. Hon är precis den Emma som hon ska vara, även med en och annan mardröm, för att det är en erfarenhet du har.
Mm. Ja, för hur är det för dig idag?
Jag mår bra idag, det gör jag. När man kom ut ur sekten så längtar man så mycket efter det vanliga liksom. Så att det blev, kanske man gjorde det rosa skimrande nästan. Och sen så när man kommer ut och så ska man leva ett vanligt liv där man plötsligt ska ta egna beslut. Man ska familj, ekonomi, bostad, jobb, allting. Så det kan bli ganska jobbigt också när det kommer i kapp och man kanske inte har byggt upp det där som många andra har byggt upp. Och man har liksom, man ligger efter sin egen, de som är i samma ålder och så vidare. Så att det finns mycket sånt som man får jobba med och så. Men jag skulle säga att jag mår bra idag. Förutom en annan mardröm ibland då.
Men vad skönt att du mår bra idag i alla fall.
Ja,
att
verkligen.
Du kom ut ur den här sekten.
Verkligen.
Och att den inte finns längre faktiskt.
Ja, precis.
Och detta kan ju hjälpa många som kanske känner igen sig i det du berättar om. Så väldigt bra att ni har den här podden. Och tusen tack för att ni ville vara med, Rigmor och Emma.
Ja, tusen tack. Verkligen. Det har varit väldigt intressant att prata med er.
Jätteintressant.
Ja, tack att ni bjöd in oss.
Ja, tack själva. Mm. Och gud, alltså, vi hade kunnat prata om det här i en evighet, känns det som.
Verkligen.
Det är ju väldigt fascinerande med sekter och vad en sekt kan göra med en människas psyke.
Ja, gud ja. Ja, för det börjar ju alltid smått och sen så blir det värre och värre och värre och mer liksom invecklat, mer regler, alltså så.
Precis.
Man går ner i avgrunden tillsammans, eller vad man ska säga.
Och något läskigare vet jag inte, alltså, och bli så manipulerad.
Ja.
Verkligen. Människor är obehagliga. Alltså.
Ja, vi är ju det. Usch, usch, usch. Men det var sekter för den här Halloween-veckan. I nästa avsnitt så blir det ett helt nytt tema. För då ska vi nämligen prata med en häxa. Och vi ska prata lite magi. Förutom det så pratar vi även om häxors historia. En mycket, mycket intressant avsnitt.
Precis, och den är både mörk och intressant.
Verkligen. Och vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.